Det känns väldigt roligt att få komma hit till Värmdö och bli en del av gemenskapen här. Tack för förtroendet. Jag ser fram emot att få lära känna församlingen och att också få lära känna var och en personligen. Ska vi be tillsammans. Tack himmelske far för möjligheten att få komma in för ditt ansikte. Tack för att du är här just nu och för att du ser och du känner allt det vi bär i våra hjärtan. Allt av glädje men också det av bördor, av sorg, av sånt som tynger ner oss, av sånt som inte vågar yttra högt och inte tala med någon annan. Det känner du här, och tack för att du den här stunden vill lyfta av bördor, att du vill tala till oss genom ditt ord. Och jag ber att vi ska sitta med öppna hjärtan och ta emot det du vill säga och göra i oss, heligande. I Jesu namn. Vi ska läsa tillsammans från Bibeln, och har du möjlighet så får du gärna stå upp tillsammans med mig när vi läser från Guds ord. Från Johannes evangeliet kapitel 14, Johannes 14 vers 1 och framåt. Jesus säger till sina lärjungar där och då, men också till oss här idag: känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. Varsågoda och sitt. Det är allhelgonatid. Den tid på året då vi på ett särskilt sätt minns våra nära och kära som gått före. Det är en tid av tacksamhet över deras liv och det de fått betyda för oss, men också en tid av sorg, en tid då sorgen och saknaden blir särskilt påtaglig. För många är det här också en tid av ånger och grämelse. Man påminns om sånt som hänt som inte borde ha hänt, om sånt som man önskar skulle vara ogjort, om sånt man önskar att man hade gjort men aldrig gjorde. Man påminns om ord som uttalats som aldrig kunde bli osagda, om sånt som man önskar att man hade sagt men aldrig sa. Så mycket vi skulle vilja göra, så mycket vi skulle vilja säga till dem som inte längre finns hos oss. Den här tiden blir också en påminnelse för oss om någonting som vår kultur och vårt samhälle gör allting för att skjuta ifrån sig. Den blir en påminnelse om livets korthet och oundvikliga slut. Bibeln säger i Jobs bok kapitel 14 vers 1-2 att människa av kvinna född lever en kort tid och mättas av oro. Lik en blomma växer hon upp och vissnar bort, som en skugga flyr hon och kan inte bestå. Och i Predikaren kapitel 9 vers 5 att de som lever vet att de ska dö. Vi kan utforska havsdjupen, rymden och galaxerna. Vi kan kluva atomen. Men vi har inte kontroll över vår egen tillvaro och över vårt eget liv. Vi föddes in i den här världen utan att ha någonting att säga till om. Och en dag så kommer vi att lämna den. Oavsett vad vi själva vill. Döden är någonting främmande och okänt. Någonting som vi inte kan kontrollera. Den tar ifrån oss våra nära och kära, och den skrämmer oss därför att vi vill leva. Därför så försöker vi sopa den under mattan, därför talar vi inte om det och vi försöker låtsas som ingenting. Därför är det så många människor som lider av fartblindhet, som bara rusar på och som rusar in i allt det som ger tillfredsställelse för stunden. Och andra, och de är ganska många i vårt land, är paralyserade av dödsfruktan och det hindrar dem från att leva. Idag vill jag tala om döden. Men jag vill också tala om livet, om uppståndelsen och om det kristna hoppet. Jesus säger: känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. Jag ska komma för att ta er till mig, för att ni alltid ska vara där jag är. Det finns en materialistisk världsbild som präglar mycket av vår kultur, som säger att när man dör, då är det slut. Globalt och historiskt så är den uppfattningen en anomali. Den är som en droppe i havet. Genom alla tider, över hela världen, också i vår tid, så är den överväldigande majoriteten av människor överens om att det finns någonting mer. Det finns en fortsättning. Det är liksom en intuitiv visshet inom oss. I Bibel 2000 så står det lite annorlunda, men i folkbibeln, den gamla översättningen och de flesta översättningar i världen, så står det i Predikaren 3:11 om Gud att allt har han gjort skönt i sin tid. Och även evigheten har han lagt ner i människornas hjärtan. Vi är skapade för att leva för evigt. Gud har lagt ner evigheten i våra hjärtan. Och ändå måste vi dö. Varför måste vi dö? Ja, Bibelns svar är att döden är någonting onaturligt. Den är en fiende. Den är inte en del av Guds plan och tanke för skapelsen eller för människan. Men den har kommit in i tillvaron därför att vi har valt att vända Gud ryggen. Bibeln säger så här i Romarbrevet 5:12. Att genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor eftersom alla hade syndat. Men de goda nyheterna är att Gud har inte utlämnat oss åt oss själva, åt vår egen hopplöshet och oförmåga. Utan Jesus kom och dog och uppstod för att vi skulle kunna komma in i ett evigt liv tillsammans med Gud. Vi ska läsa från första Korinterbrevet kapitel 15. Det blir mycket bibelord idag och så kommer det vara, för det är inte så intressant vad jag tycker och tänker och funderar på i veckan, utan vi vill se vad Guds ord säger. Första Korinterbrevet kapitel 15, vers 20 till 26, så står det så här. Men nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam så skall också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning, först Kristus och därefter vid hans ankomst de som tillhör honom. Sen kommer slutet när han överlämnar riket och Gudfadern, då han förintat varje välde och varje makt och varje kraft. Ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den sista fienden som förintas är döden. Döden är någonting onaturligt, någonting ont. Den har kommit in i tillvaron därför att tillvaron är brusten och skadad. Men så kommer det inte alltid förbli. Den sista fienden som förintas är döden. Det kommer en dag då döden ska dö. Det kommer en dag då Jesus kommer tillbaka. Guds rike kommer i sin fullkomning. Vi längtar efter den dagen. Vi vet inte när den kommer. Vi önskar att den kommer i vårt eget liv. Men även om den inte gör det, så behöver vi inte känna oro. Därför att han ska ta oss till sig. Och så ska vi alltid vara hos honom. Någon har sagt att dö för en kristen, det är som att gå i ett hus från ett rum till ett annat. Jesus är här och Jesus är där. Den enda skillnaden det är att där ska vi se honom ansikte mot ansikte. Även i den första församlingen så sörjde man sina nära och kära och man hade frågor om det som skulle komma. Och Bibeln säger i första Thessalonikerbrevet kapitel 4, vers 13 och framåt. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det går med dem som avlider, så att ni inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp. Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då ska Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. Med stöd av vad Herren lärt oss säger vi detta. Vi som är kvar här i livet och Herren kommer ska inte gå före de avlidna. Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då ska de som är döda i Kristus uppstå först. Och därefter vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sen ska vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord. Nu är det tomt och kallt på platsen i sängen, platsen bredvid mig. Nu är det tyst vid frukostbordet där det förut var skratt och samtal om vardagen och om familj. Nu är det tomt i tv-soffan på kvällen. Den fysiska närheten, den själsliga närheten, kamratskapet har tagits ifrån mig. Det händer saker och jag tänker, nu måste jag ringa mamma eller pappa och berätta tills jag inser att det inte längre går. Men det kommer ett återseende. Vi får påminna oss om Bibelns ord. Trösta varandra med dessa ord. Det kommer ett återseende. När Jesus korsfästes, så vet vi att det var två rövare som korsfästes tillsammans med honom på vardera sidan. Och en av dem i sin ånger ropade ut: Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och Jesus såg på honom och sa: sannerligen, sannerligen säger jag dig, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det tycks alltså som att de som är i Kristus och som inte längre är hos oss, de är i medvetenhet i Guds närvaro tillsammans med Jesus i glädje och i salighet. Och där väntar de på oss. Vi kan sörja att de tagits ifrån oss, deras sällskap, det de betydde för oss. Men vi behöver inte sörja för deras skull, för de har det bättre än någonsin tidigare och de väntar på oss. Hur går det då med dem som inte är i Kristus? Jag skulle vara en dålig och ansvarslös förkunnare om jag inte nämnde det att Bibeln samtidigt talar om risken att gå förlorad. Att gå miste om det eviga liv i Guds närhet som Gud längtar efter att vi ska få del av. Ordet helvete finns inte i Bibelns grundtext. Det är ett proto-germanskt europeiskt ord som vi har använt i olika översättningar. Och med tiden, tyvärr, så har det kommit att förknippas med olika fantasifulla bilder och beskrivningar från folktro och olika religioner. Bibeln har ingen undervisning om små jävlar med högafflar som springer omkring. Det är någonting helt främmande för Bibelns undervisning. Men Bibeln är tydlig med att det kommer en dom. Och det ska vi vara glada för. Hitler, Stalin och Mao, världshistoriens stora tyranner och mördare, de kommer inte att gå fria. Människor som har levt i ära, makt och överflöd, i lyx, samtidigt som de har torterat och plågat, mördat miljoner. Och sen, efter att de har druckit sin champagne och ätit sin kaviar, satte skott i pannan eller dött lugnt och stilla, de kommer inte gå fria, utan det finns en yttersta rättvisa. Det kommer en dom. Och Bibeln är tydlig med att den domen, den kommer att variera utifrån varje människas liv och gärningar. Och de som är i Jesus blir frikända. Precis som den som har en skuld som den inte kan betala. Den som inte har några pengar men som har en vän som betalar skulden för en. Det här att gå miste om gemenskapen med Gud, det kallas med lite olika namn i Bibeln. Ett vanligt ord, en vanlig beteckning, är den andra döden. Och det är den ultimata respekten, det ultimata hedrandet av människans frihet och integritet. Gud tvingar oss inte in i gemenskap med honom. Men om vi säger nej till gemenskapen med honom, så går vi också miste om honom som är kärlekens och godhetens källa, han som är livet självt. Och jag vet att det är många som oroas kring det här i relation till våra nära och kära. Människor som gått före. Men vi får lämna dem, lägga dem i Guds hand. Han som älskar mer än vi älskar. Han som är mer barmhärtig än vad vi är barmhärtiga. Och vi får påminna oss om att när allt är sagt och gjort så kommer varje tunga bekänna: här är dina domar i goda och rättvisa. Och jag vill tro att vi på den dagen ska bli positivt överraskade och få möta människor som vi tänkte: nej, det hade jag aldrig tänkt att jag skulle träffa här. Samtidigt så tror jag det här får bli en påminnelse för oss om vikten att dela det som är vårt hopp. Vad skulle man säga om en människa som upptäckt botemedlet mot AIDS eller någon annan dödlig sjukdom och som håller det för sig själv? Det skulle inte vara några varma ord. Men vi som har upptäckt botemedlet mot evig död, hur skulle vi kunna hålla det för oss själva, det liv som Gud vill ge människor? Vi ska inte skrämma, vi ska inte tjata, men vi kallar det att dela de goda nyheterna. Alla är inte kallade att vara predikanter eller pastorer, men alla är kallade att vara vittnen. Och ni vet, i en domstol, när någon blir kallad att vittna, då är det en enda sak man ska göra. Man ska tala om det man har sett, det man har hört och det man har upplevt. Och det kan vi alla göra. Vi kan dela det Gud har gjort i våra liv, det han betyder för oss och det han vill ge. Våra nära och kära i Kristus, de är här i Guds närvaro, jublar inför Gud. Men det väntar ännu en uppståndelse, en fysisk uppståndelse. Ibland, vet ni, så är bilden av att man är hos Gud, man får sån här änglavinglar och en vit särk och man sitter på en molntapp och spelar harpa. Det brukar alltid vara harpa av någon anledning. Men det är också en sån där bild som inte finns i Bibeln. Bibeln talar om en fysisk uppståndelse. Och vi kan läsa om det här i första Korinthierbrevet, också kapitel 15, som vi läste lite tidigare. Vers 35 och framåt. Nu undrar någon: hur uppstår de döda? Hurdan kropp har de när de kommer? Vilken enfaldig fråga. Det du sår får inte liv om det inte dör. Och när du sår är det inte den blivande växten du sår, utan ett naket sädeskorn eller något annat frö. Men Gud ger dig den gestalt han har bestämt att varje frö får sin egen gestalt. Alla kroppar är inte likadana. Människorna har sina, boskapen sina, fåglarna sina och fiskarna sina. Vidare finns det himmelska kroppar och jordiska. Men de himmelska har sin glans och de jordiska har en annan. Solen har sin glans, månen sin och stjärnorna sin. Ja, alla stjärnor har olika glans. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv så finns det också en med ande. Och så står det skrivet: den första människan Adam blev en varelse med liv. Den sista Adam blev ande som ger liv. Det andliga kommer alltså inte först, utan det fysiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan kom från jorden och var jord. Den andra människan kom från himlen. Som den jordiska var, så är också de jordiska. Och som den himmelska är de himmelska. Och liksom vi blev en avbild av den jordiska, ska vi också bli en avbild av den himmelska. Med det vill jag ha sagt, bröder: kött och blod kan inte ärva Guds rike, och det förgängliga kan inte ärva oförgänglighet. Vad jag nu säger er är ett mysterium. Vi ska inte alla dö, men vi ska alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty den kommer och ljuda, och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt, och vi förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet, och det dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, Då blir det så som skriftordet säger, döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, vad är din seger? Död, vad är din udd? Dödens udd är synden och synden har sin kraft i lagen. Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Stå därför fasta och orubbliga, mina kära bröder, och ge ut er helt i arbetet för Herren. Ni vet ju att han inte låter er möda vara förspilld. Det väntar en uppståndelse, kropp utan verk, utan den här tillvarons begränsningar. Hur den ska bli, hur det ska vara, det förstår vi inte. Lika lite som larven förstår eller kan tänka sig hur det är att vara en fjäril. Forskarna säger att fostret i mammans mage kan känna igen sina föräldrars röst. Och att de får fostret att känna sig tryggt. Att det känner sig tryggt när mamma sjunger. Och så säger de att fostret till och med drömmer. Man kan fundera över det där. Vad drömmer ett foster om? Det är ju ändå en ganska begränsad tillvaro där inne. Man får väl tänka att det drömmer om det som den upplever under dagen. Man försöker förklara för ett foster om den värld som väntar. Om himlen, om gräset, om blommorna, om fåglar och insekter, om ljud och dofter. Det låter sig inte göras. Nu kan det känna mammas hand mot magen, man kan höra hennes röst. Men det kommer en dag då slöjan tas bort och det får se mamma ansikte mot ansikte. Det kommer en dag. Vi förstår det inte exakt hur det ska bli. Men det finns någonting underbart som väntar oss. Ett sista bibelställe. Från Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, kapitel 21, vers 1 och framåt, så beskriver Johannes när han får se in i framtiden, in i det som kommer. Och jag såg en ny himmel och en ny jord, ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa: se, Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem, och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem, och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer, till det som en gång var är borta. När jag var yngre så älskade jag havet. Det gör jag fortfarande. Jag tyckte det var lite jobbigt att läsa det här. Tills jag blev lite äldre och förstår att Uppenbarelseboken är en apokalyptisk bok som använder sig av mycket symboler. Och det är inte så att havet försvinner, men havet här symboliserar ondskan. Det kommer en dag när det inte finns någon mer ondska. Lägg märke till att när Bibeln i slutet beskriver om det som kommer, då handlar det inte om att vi ska föras bort någon annanstans, långt bort på något mål någonstans. Utan det handlar om att Guds närvaro, det nya Jerusalem, kommer hit, kommer till oss. Och så ska vi få leva för evigt tillsammans med Gud i en förnyad och upprättad skapelse där frid och rättfärdighet bor. Känn ingen oro. Det kommer ett återseende. Det väntar en evighet i Guds närvaro. Låt oss blunda för ett ögonblick. Vi sluter våra ögon, tittar inte på dem runt omkring oss. I respekt för förordningar och lagar så har vi ingen fysisk förbön med handpåläggning. Men jag vill ge den möjligheten. Du som känner att jag skulle vilja att någon bad för mig. Det kan vara så att du skulle vilja ta ta emot Jesus. Det skulle kunna vara så att det är någonting annat. Sjukdom, någon annan sak som du har som du skulle vilja få förbön för. Som ett tecken inför Gud, ingen tittar på någon annan. Så kan du bara den här stunden sträcka din hand. Så ska vi be tillsammans för det du har på ditt hjärta. Och Gud ser och Gud känner det som du har i hjärtat. Sträck din hand just nu. Tack far för att du är här. Och tack för att du Jesus är uppståndelsen och livet. Tack för att du har besegrat döden, dödens makt. Tack för att dödens udd är bruten, Herre. Och för att du har fört liv och uppståndelse fram i ljuset. Tack för att det väntar för oss ett återseende med våra nära och kära, Herre. Och för att det väntar en dag när våra bräckliga kroppar ska få uppstå med ny kraft, med nytt liv i din likhet, Herre. Och när vi för alltid ska vara tillsammans med dig. Jag ber att under den här helgen och även i dagar som ligger framför, att det ska bli en tröst och en uppmuntran för oss. När vi möter det som är svårt, när vi möter saknad och förluster, Herre. Att det väntar när vi är tillsammans med dig. Och jag ber om frimodighet att vittna om det hopp som du har gett oss, Herre. För människor runt omkring oss. Och så ber jag för var och en som har lyft sin hand, Herre. Som bär på sånt som är tungt, som är svårt. Tack för att du ser och känner allting och för att du just nu vill låta dem känna din frid, din närvaro. Att du vill lyfta av bördor, att du vill hela sår, att du vill komma med ditt liv, din frid, din ljus, ditt ljus in i människors hjärtan, Herre, i deras sinnen. Tack för att du rör vid människor just nu, heligande. Och jag ber, Herre, och tackar dig för att du är med också i veckan som ligger framför. I tid av social distansering. Där vi kanske känner ensamhet och ångest över allt som rör sig runt omkring oss. Tack för att vi ska få känna din närvaro och veta att du har lovat och sagt att du är med oss varje dag in till tidens slut. I Jesu namn. Amen.